Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Synd att jag inte bor i Skåne, för då hade jag möblerat om hennes ansikte.
Grejen är, där vi stod är steget efter man har varit med i båtturen eller hur man än har kommit. Så väldigt många hade ju ingenting kvar, för när du går på båten då är du tvungen att lämna allting du äger.
Men om det skulle vara så att jag får höra att min bror precis har skjutit någon eller sparkat sönder någon eller något sånt där, I'm going to call the cops on you, alltså, för att nu skadar du folk, nu överdriver du, and now you gotta be stopped.
Hej alla lyssnare, du lyssnar på podden Honey in the Beast med mig Lina Taha.
Och med mig Aya Said.
Och mig Florentina Laiki.
Och vad ska vi prata om idag, tjejer?
En lillebror som har blivit rasist.
Och varför får man ha trekant i Sverige men inte gifta sig med flera?
Och vi kom till semifinal! Nu är det faktiskt...
Vad var det där?
Är ni glada?
Jag vet att du är glad djupt in i hjärtat.
Florentina.
Ja, men klart som fan. Alltså jag tänker så här, för innan så snackar vi om detta och du ska alltid snacka om att äga inte oss. Vi ska tänka positivt, vi har redan vunnit detta, right? Och då vinner vi. Love attraction, ja, som vi säger hela tiden.
Aja. Jag tror ju på att man kan öga sig själv.
Så. Men inte med god intention.
Okej, med god intention så ber jag till Gud att vi vinner den här tävlingen. Så med hjälp av er också, lyssnare. Ni måste rösta på oss, annars kommer vi inte vinna detta.
Nej, precis.
Florentina, du kan detta bäst. Var går man in och röstar?
Ja, man går in på podcastpriset.daytona.se.
Och vi finns ju i 2 kategorier. Yeah. Årets nykomling och i konst- och livsstilkategorin.
Och glöm inte att bekräfta i mejl om ni röstar med mejlen. För jag glömde det själv också flera gånger. Alltså. Och sen fattar jag, oj shit, jag har fått mejl. Jag ska bara gå in på länken där, bara trycka och sen är man klar.
Ja, yeah. Rösta varje dag en gång kan du göra. Och rösta från hela familjen, kollegor och pojkvän. Veckans gäst heter Hanna Jukel. Välkommen.
Tack.
För att presentera dig lite kort. Du driver en Facebookgrupp som heter
Voice of People of Color. Oh. Fast kort, alltså POC om man säger så.
Vad är det för grupp?
Det är en grupp för rasifierade tjejer och icke-binära. Där det är just där forum för oss själva där vi får dela med oss våra historier, våra tankar och åsikter. Just för att skapa en viss bekvämlighet för rasifierade. Det behöver absolut inte bara vara rasism, det kan ju vara allt annat. Senast har varit jättemycket om just det här med adopterade och hur de behandlas. Snarare även varit om en klassiker, när man får höra men du ser inte alls ut att vara arab, du har jättebra svenska för att vara, alltså det är alltid så här, och det är ju väldigt irriterande.
Det brukar ju inte jag höra, för jag har inte det jättebra svenska. Men förutom gruppen så har jag fått höra att du har erfarenhet av att volontära i Grekland. Har du varit och hjälpt till, hur var det?
Jo, det var en upplevelse i sig.
När var du där?
Det var förra året.
Är det mitt i krisen alltså?
Ja, precis. Ungefär mitt under flyktingkrisen. Det var då i slutet av augusti. I början på september ungefär som vi åkte dit. Vi var ett gäng människor, eller eldsjälar som jag brukar se dem som åkte dit på eget initiativ. Och vi var några stycken som följde med, och så var vi även 3 läkare. Och vi var då i gränsen mellan Grekland och Makedonien och hjälpte till flyktingarna där.
Och det var många som kom, som passerade.
Oh ja, verkligen. Ibland kanske det kom en flock på 100 personer, ibland kanske det kom 4 personer, ibland kanske man såg fler, kanske tusentals.
Men hur var det att möta flyktingar alltså i kris?
Det var oerhört jobbigt, just för att man som person inte får lov att visa sig själv vara ledsen.
Alltså, man måste vara stark när man träffar
bröder. Ja, du måste nästan vara det här ljuset i deras liv, om man säger så. För det, du vet, de är ju så pass, inte i chock, men de vet inte vad de håller på att gå igenom, om man säger så. Nej. Vilket gör ifall du går dit och storbölar och inte kan se dem i ögonen, då kanske de också blir helt...
Men tror du inte att, alltså, precis som delad glädje är dubbel glädje, så kan kanske delad sorg vara att man handskas med det tillsammans?
Jag håller absolut med det, men jag tror att i den situationen var det ju verkligen en flyktingkris. Mm. Det var en kris där folk verkligen ville bara komma till säkerhet. Och då finns det inte möjlighet att stanna upp och bara gråta, alltså, stanna upp och gråta ut och sen ta sig vidare med en volontärarbetare. Om du förstår vad jag menar. De, vi var ju där för att hjälpa dem. Vi var inte där för att dela sorgen med dem.
På vilket sätt hjälpte ni dem?
Vi samlade in pengar först på eget initiativ och vi fick en alltså, fantastisk summa, verkligen.
Vad fick ni om man får fråga?
40 000 plus. Med dessa pengar gick vi och köpte förnödenheter. Allt till kvinnor, män, barn. Så grejen är där vi stod är, man kan säga det är steget efter man har varit med i båtturen eller hur man än har kommit. Så väldigt många hade ju ingenting kvar. För när du går på båten, då är du tvungen att lämna allting du äger. Vilket är även orsakt varför väldigt många bara har mobiltelefonen kvar, som väldigt många reagerade på. Ja. Och det är just därför att de måste ha någon typ av bekräftelse för sina, alltså, nära och kära att de faktiskt lever. Och då står det ju, okej, ska jag ha kläderna kvar i min mobil? Självklart väljer man sin mobil.
Ja, alltså, grejen är ju det här med att alltså, vara volontär i ett land där det pågår flyktingskris. Ofta ser ju andra människor att många kan irritera sig på det här och säga att men... Du är där liksom bara för att få en bra karma, du vet. Alltså du är där bara för att få goda alltså handlingar.
Och höra det självklart, där. Det hatar
man måste, alltså, många menar ju på att man måste vara där ett tag för att få en förståelse och för att verkligen vara ett volontärarbete och inte det här typ minisemester och så får jag se en bild av hur hemsk världen är.
Absolut. Om jag nu ska utgå från mig själv... Så jag engagerar mig väldigt mycket i volontärarbete. Jag har sedan 16 år gammal varit med i Retoy, som var en fantastisk organisation. Jag kan sen tipsa dig om det, så får du ta dit gärna, för jag tror ni har gillat det. Och väldigt många frågar mig, varför gör allt det här? Det är ju bara gratis.
Mm.
Och för mig handlar det om att det här är det sista jag kan göra. Alltså, ibland kan jag tänka att jag är så lycklig lottad som fick komma in till detta landet, som fick den här fantastiska uppväxten, som...
Vi är minst sagt skyldiga.
Precis, det här är min, exakt. Och det här är det minsta jag kan göra. Om det ger lite glädje och lite hopp för människor om att saker blir bättre, då gör jag verkligen det.
Var det många volontärer som tog bilder och la upp på Facebook och liksom uppdaterade sociala medier?
Alltså... Ja, jag gjorde det väldigt mycket. För mig handlar det inte om att bevisa att kolla, jag volontärarbetar. För mig handlar det om att visa att det ni har lagt pengarna på faktiskt används.
Ja. Men jag tänker ju så här, det finns säkert jävligt många som åker och volontärarbetar för att fylla på karmakontot eller
jo,
för att
se som bättre
människor. Men jag ser hellre att det händer än att folk bara chillar här och...
Alltså det jag brukar säga... Håller absolut med det, men det jag brukar säga är... Alltså, jag minns väl många kunde snacka med mig och bara, men gud, jag har också önskat att kunna åka dit, men kanske skilja på skolan och något sånt. Då sa jag till dem bara, alltså, en Facebook-status gör så mycket.
Okej, Shaya, ni har säkert sett alla mina haters. Jag måste typ ha livsvakt, heter det så? Livsvakt måste jag ha här framöver.
Livvakt, ja.
Livvakt. För att grejen är, jag vet inte vad problemet är, men jag blir typ jagad från grupp till grupp. Bara för att jag driver han in the bees.
Mm. Det är bara därför.
Lite attityd har jag, men det får man på köpet. Nej, men grejen är att jag har faktiskt några tjejer från Kristianstad som hänger ut mig i varje grupp, vet, som skriver så här, här är den fulaste tjejen i Sverige, och så lägger de upp en bild på mig.
Mm. Alltså, grejen är att folk mår ju, eller det finns de som tror att de mår bättre av att trycka ner andra. Och det är, jag fattar inte
att man kan hota en person. Det var en tjej som skrev, om jag synd att jag inte bor i Skåne, för då hade jag möblerat om hennes ansikte. Och då, när jag läser det här, man kan tro att jag har dödat hennes släkt eller snackat om hennes heder.
Men vet du,
nej, jag vet inte vem hon är.
Men jag menar, vet du varför det här händer?
Block, jo, men ofta så blir det när man blockerar.
Vad är de gnälla på?
Blockeringarna. Eller när de andra tjejerna i gruppen blockerar någon, så blir det
alltså, jag har sett vissa saker så här, jag menar inte låta elak, men jag vet inte hur du för dig annars privat, eller hur du snackar med folk privat, eller folk har issues med dig på grund av det. Men det jag ser till exempel ibland i gruppen är att alltså, Lina kan skriva, jag ska iväg nu, du vet, jag kan inte vara aktiv på sociala medier, ni får skriva till de här personerna. Det där kommenterar folk, har du sett mitt PM? Man bara, fattar inte ni, alltså förlåt mig, men fattar inte ni vad hon precis skrev. Och sen blir det den, dissar man det eller skiter man i att svara på något, alltså blir vissa aggressiva.
Många blir sura för att jag inte svarar på meddelanden faktiskt. Mm. Och så säger de när hon leker Beyoncé. Och jag lovar, jag är inte Beyoncé, jag önskar jag var Beyoncé. Jag hade inte suttit här. Och
det
var så. Och sen Mohammed kunde ha varit Jay-Z. Alltså perfekt. Perfekt. Alltså, det är oss.
Mm. Men jag känner men det också att det, jag tänker också så här, du vet, det verkar vara jättemånga i den gruppen som är missnöjda med vad som sker i gruppen och typ hur den drivs och folk som driver den och bla bla bla. Men alltså jag tänker så här ibland, fan det är en Facebookgrupp, du får jättegärna gå ut.
Men det är det,
alltså det finns knappt där, gå ur gruppen.
Ja men precis, det finns ju, alltså man kan ju alltid kontakta någon om admins, behöver ju inte alltid vara dig och kanske berätta, men det här stör jag mig på. Till exempel det här med podden, att jag tyckte det var synd att vi inte diskuterade. Vad gjorde jag? Jag skrev ett inlägg, bara hallå, varför skapar vi inte ett inlägg där man kan diskutera podden?
Ja, det var du.
Ah, var det du?
Florentina, jag såg att någon kallade dig för lilla printare.
Yeah.
Man får nya, alltså,
det var någon som påstod alltså, i en grupp där de snackade skit. Så påstod de för att jag sa så här, men kom igen. Ja, det var någonting jag sa, för ibland tycker jag när folk beter sig trögt så vill man svara på det. Men så var det någon som skrev att jag är Linas lilla printare och rövslickare.
Vad sa du om mig innan?
Ja, sen så hade folk spinnat vidare på det och skrivit att vi är hennes rövslickare och att vi ljuger i TV4 och bla bla bla.
Vad är det vi skulle ljuga om?
Men jag vet inte, grejen
är... Han kan snacka, så vad han kan ljuga om?
10 minuter i TV och du har ljugit för hela befolkningen. Men grejen är att det handlar om att det är inte ni som skickar screenshots på vad som skrivs om mig i andra grupper. Jag kan säga så här, så fort någon nämner mitt namn i en annan grupp, jag har 10 PM om det. Vi kan ta det här senast. För en vecka sedan så satt jag och lajvade med min man hemma. En tjej hade filmat detta och lagt upp det i en annan grupp. På Facebook, behöver inte nämna namn. Och skrivit, alltså knulla henne, hennes man kan... Alltså bara, va? Va? Vem är du? Alltså, hur kan du uttala dig med en person som du aldrig har träffat?
Men hur känner du när du får all det här hat? Alltså kan du ignorera det?
Först blev jag faktiskt jätteledsen i början. Detta är ganska nytt ändå. Jag har inte fått så här många haters som jag har nu. Men på något sätt så bekräftar det för mig själv att jag har kommit någonstans, alltså, som gör att folk känner ett hat gentemot en person de aldrig har träffat. Det betyder liksom, för mig betyder det mycket om avundsjuka, men i början blev jag jätteledsen och jag kunde gråta och så. Men nu, jag försöker liksom svälja det och bara tänka.
Jag tror inte det handlar om alla avundsjuka. Du kanske har gått igenom privata grejer där folk har varit avundsjuka på dig. Men jag tror inte alla som vill lacka på dig är avundsjuka.
Det är bara de lyssnar.
Alltså, jag tror så många som känner sig exkluderade, som har blivit blockade och sånt där. Mm. Det är lite pinsamt att bli exkluderad på det viset. Precis. Och bara typ försvinn och då blir folk lacka istället. Mm.
Så, nu ska vi prata om ett av alla inläggen som kommer in till Facebookgruppen Honey and the Bees. Det här inlägget handlar om en lillebror som har gått och blivit en rasist. En tjej skriver i gruppen då, eller via ett anonymt inlägg, att hon har kommit hem, hon har sett massa rasistiska grejer i hans dator. Den här lillebrorn använder N-ordet och ja, han beter sig liksom väldigt rasistiskt. Och han är bara 17 år. Och nu känner hon, alltså systern då, och mamman att de har bara ett år på att uppfostra honom. För sen blir han 18, sen kommer han flytta och sen står det också att han kommer få 1 miljon. Han kommer arva en miljon.
Från ingenstans. Vad är det? Kan vi också få 1 miljon när vi blir 18?
Vi kan dela på den. Nej, men den här tjejen är ju också lite rädd för att hon har en markerad pojkvän. Och hon vet inte hur hennes lillebror kommer att agera när pojkvännen kommer att hälsa på. Vad gör man egentligen när ens lillebror blir rasist? Och då, alltså, då behöver man ju inte vara svensk. Ska man skaka den här lillebror? Ska man prata med honom? Hur ska man få honom att förstå att det han tänker är fel och att det inte är...
Alltså jag hade tagit han till en historielektion och bara satt han där och låtit han fatta hur dessa tankar har kommit upp, varifrån de har kommit upp. Jag hade velat umgås med hans vänner som förmodligen då har påverkat det här tankesättet, eftersom att vår omgivning påverkar oss jättemycket. Så jag antar att eftersom att hon och mamman inte tycker likadant som honom, då har ju inte detta kommit från hemmet, det har kommit från yttre faktorer.
Tycker ni att hon ska presentera pojkvännen som är mörkhyad, eller ska hon vänta med tills han har samlat ihop sig, lillebror?
Alltså jag hade gjort det ändå. Jag hade sagt till min dude, så du vet, min bror är helt stör just nu. Han umgås med fel folk, tror jag. Han tror att han känner så här. Bara så du vet, you're prepared on it. Vill inte du träffa killen, that's up to you.
Jag tror inte han hade ens varit i samma rum. För att så som han, alltså om han är så inställd på detta, då hade han inte ens velat vara i samma rum.
Hanna, du, veckans gäst, vad känner du kring
det? Alltså jag håller med precis vad det hon sa. För att just det här att ingen föds som rasist.
det kommer från någonstans. Men om det är din egen lillebror, kan du ju faktiskt sätta ner och bara, men hallå, hur känner du? Alltså, varför känner du så här? Var har detta kommit ifrån? Varför känner du så här? Liksom,
hur... Man kan göra släktforskning.
Jag tror han vet var han kommer från för... Ja.
Nej, men alltså det här med vart du kommer, jag menar,
men det är inte liksom alltid så himla enkelt att
gilla på så här, alltså... inte, men det man måste göra är att samtidigt på något sätt få fram att, lyssna, jag kommer respektera dina åsikter så länge du respekterar mina. Samma sak som att jag kommer respektera dina åsikter så länge du respekterar min pojkvän, liksom, som han är ny svart, så att säga. För jag läste att personen i fråga har sagt så, men det är omöjligt att prata med honom. Men egentligen är det inte det. Det handlar om att det går inte på en dag.
Men det, tänker jag själv, om han är så pass rasist, det är omöjligt att prata med honom.
Har hon sett tecken innan, tänker jag?
Men det är det.
Hur kom detta nu från ingenstans?
Men det är alltså många som vänder så. Alltså jag minns ju, jag gick i en skola i Osby. På den tiden var det inte så många invandrare eller mörkhyade. Och det var vissa svenska killar som bara vände från dag till natt och blev liksom rasister och tog vissa invandrarkillar.
Men sånt är lätt att motverka, tänker jag, om det har hänt på så kort tid. Då...
Det vi måste förstå är att vi alla faktiskt har fördomar. Det är ingenting vi kan förneka. Det som är mänskligt är att man successivt försöker arbeta emot dem.
Och förstå sina fördomar.
Ja, precis. Och det är det jag tycker rasisterna fastnar. För att det handlar väldigt mycket om okunskap. Att de fastnar i sina fördomar och är inte villig att tänka om.
Florentina.
Men jag tänker också att man kanske ska kolla lite på om jag hade tänkt efter min lillebror till exempel. Har det hänt min lillebror så tänker jag känna, har killen lätt för att känna empati för andra människor eller inte. Jag tror att med den här 17-åriga killen, han vill inte känna empati för någon annan utan han vill gå sin egen väg och leva själviskt. Och just nu kan jag tänka mig att det kanske är ett umgänge som gör att han har det bekvämt där medan han hatar på andra och därav så kör han det racet. Så jag tror också att du måste få din lillebror att känna empati för andra människor på sen, olika sätt. Be sneaky
men,
with it.
Precis, men tjej, ni får inte glömma att det är alltid lätt att prata, men i verkligheten är det jättesvårt. Han kan bara säga, men håll köften, jag vill inte höra. Jag skiter i
det. Ja, kom vi åka till Grekland på en charterresa och sen nej, men, att han dit han har varit.
Alltså det behöver inte vara så att man bara, nu ska vara historielektion. Woohoo!
Nej. Men tycker inte ni det ligger lite i mammans roll i och med att han är under 18 och bor under hennes tak, att han får ändå förhålla sig på det sättet som de blir? Alltså,
det man måste.
Alltså typ så här, men
du kan inte stoppa hans
tankar. Men om vi säger att han vägrar ändra sig, han vägrar åka med mig till Afrika eller till Grekland, kan man leva med sin lillebror som är rasist? Går det att acceptera det?
Jag tror faktiskt att det går, helt ärligt. Vi går ut på stan, vem som helst kan vara rasist där.
Vi har många smygrasister idag också.
Ja, och det jag tycker verkligen är att man då klarar från första början och säger exempelvis nu, Lina, jag vet att du är rasist, men jag vill helst inte att vi ska snacka om politik. Jag vill inte höra dina kommentarer, människor. Mm. Håll dem för dig själv. Exakt, skriv på Flashback om det så, men kom inte till mig och snacka om det.
Eller jag hade inte sagt så till min bror, för jag tänker så här, jag hade velat leva ännu närmare min bror om han beter sig på detta viset, för att jag tänker jag kommer inte pusha bort honom, min familj ska inte pusha bort honom, för då hamnar han i armar av folk som tydligen inte tar hand om honom. Mm, jag menar. Och jag tror alltid att man kan läka människor och deras hjärna. He just needs to find his home. Och det är det han behöver just nu, tror jag. Och grejen är också så här, det här med 17, 18, whatever. Ska de få panik över att det är ett år tills han blir 18? Come on, he's still gonna grow. He's still gonna be your son. Alltså, förstår du? Ta det lugnt, få inte panik, utan bara håll honom nära er som fan.
Släpper man människor som liksom sitter i skiten redan, då hamnar de oftast ännu längre ner i skiten.
Och det kan vi redan se med IS-soldaterna som flyttar, väldigt många ungdomar. Det handlar just om det här att de inte har fått det här stödet, kanske hemma eller i skolan eller var som helst, att de inte har känt grupptillhörig. När du inte känner grupptillhörig, då söker du till andra, och då har de hittat rätt person och bara, men du, kom till oss, vi erbjuder dig vänner och kvinnor.
Helt rätt. Och jag tänker på det här behovstrappan som hans psykologen Maslow snackar om jättemycket. Och jag menar, är det så att de här grundläggande behoven hos den här pojken då inte är uppfyllda som trygghet, då är det jättesvårt. Så att mamman och familjen helt enkelt borde gå tillbaka till att titta på den.
Men
alltså, har vi liksom skapat en säker miljö för vår...
Jag vill säga så här också, du vet, alltså jag kan tänka mig, jag kan inte svara för den här, men jag kan tänka mig, jag personligen säkert hade liksom, någon dag min bror säger liksom, med de här jävla araberna, jag sagt, men tyst med dig, du är samma skit, snackar inte skit. Eller nästa dag kanske han säger någonting som really concerns me, och då måste jag verkligen, men vad menar du? Och debattera med honom. För att, så maybe I
sparkar start.
Men om det skulle vara så att jag får höra att min bror precis har skjutit någon, eller sparkat sönder någon, eller något sånt där, han går och kallar cops on you, alltså, för att nu skadar du folk, nu överdriver du.
Precis.
And now you gotta be stopped.
Men hörni tjejer, det kom faktiskt ett annat inlägg till gruppen, Facebookgruppen, som fick mig att fundera. Och det är en tjej som skrev att hon har haft trekant med sin pojkvän och hans vän. Och hon känner väl nu i efterhand att hon har pajat deras vänskap. För hon kände väl att kompisen blev småkär i henne efter det här. Och min första tanke var när jag läste det här inlägget är, hur kan detta vara ett okej beteende samtidigt som man... Jag själv kritiserar många muslimska män som gifter sig med flera fruar. Men hade någon skrivit att min man vill att jag ska min man vill gifta sig med en till fru och fråga hur jag hade reagerat. Då hade ju folk typ tyckt att detta var det sjukaste de har läst, men detta var ändå, några skrev väl konstiga kommentarer, men många kunde ändå förstå att
men att ligga med någon är ju inte samma sak som att gifta sig med någon.
Exakt.
Alltså, jag tycker samma sak, precis, tänkte bara fråga, tycker ni det är samma sak eller?
Nej.
Alltså, jag tycker inte alls det är samma sak. Och jag vet inte, är det så, känner ni att det kanske finns någon bild av till exempel folk som är muslimer, att det har blivit kanske en grej eller en kultur av att ha två fruar till exempel, och därav så känns det lite som att om det blir en vanlig sak så är kvinnor också med för att det är en vanlig sak att göra detta. Och sen hade det varit hänt i Sverige så hade det mer varit så här, ni har valt det själva.
Men man väljer det alltid själv.
Sen måste jag förstå var det kom från början. I början handlade det om att man bodde i väldigt små byar och kvinnor behövde faktiskt hjälp.
Fast jag har hört annat faktiskt också. Att man
det
har,
finns ju olika
att många har, att den här lagen ens finns i sekter eller i en viss religion. För att man har tänkt att i framtiden så kommer kvinnor vara många, många fler än män. Och därför har man typ sagt att men det är okej att gifta sig med fler om frugan säger att det är okej.
Om frugan.
Men är det så att liksom, min farfar han har två fruar. Och där har också varit mycket att i vår kultur så har det varit mycket att har du två fruar så är det oftast för att, som du sa, kvinnan behöver hjälp. Och då var det så här, man får ju höra olika historier nu i efterhand om vem som ville vad. För de är bittra på varandra. Men min farmor säger att jag behövde hjälp med att städa och ta hand om barnen och sånt, för hon har typ 13 kids. Så då blir det lite så här att hon behövde hjälp samtidigt som de har hamnat i en relationship som de inte skulle hamna i och whatever that kind of drama is. Precis. Men jag menar på att jag fått höra mycket att det handlar om att de behöver hjälp. De behöver hjälp. Och jag tänker att bor jag här i Sverige och aldrig upplevt det där och inte har sett hur det funkar, så har jag tänkt, men hur kan man ha två fruar för man behöver hjälp med att städa och sånt där? That's not right.
Men det är det. Och sen bor vi i ett helt nytt samhälle.
Och här hade jag tänkt liksom, okej, ni har själva valt att vara tillsammans med den här killen, ni två brudar. Kudos to you att ni gör vad ni vill. Jag tror det är den bilden folk har. Alltså, att det är där
men lite mer... sen... Florentina, bor de alla tre i ett hus? I huset tillsammans.
Min pappa bor uppe i bergen. Hon ena bor i stan. Hon andra bor... Alltså, de har jättemånga barn ju, så att de bor ju hos sina söner.
Men du sa du min pappa.
Så är min pappa. Jag menar min farfar. min pappa bor i Sverige. Nej, min farfar bor i Sverige.
Nej, men det är just det också. Du ser ju själv i tänkande här i Sverige. Det har ju varit att, okej, om du är ensamstående, då vet du direkt, jag ska få jobb, jag pluggar, jag fixar det. Men vi måste förstå att förr i tiden fanns inte det här säkerhet för kvinnor. Kvinnorna levde efter männen. Männen var de som försörjde kvinnorna. Och det här är ingenting vi kan förneka. För det var så det låg faktiskt förr i tiden. Och
man skapade ju den kulturen.
Precis,
att kvinnan var diabolisk. Att hon...
Exakt, att hon var under. Att hon var under.
Är det fel då att tycka, när man till exempel bor i Sverige, att tycka att det där är fel? Är det fel att tycka att det är fel?
Men då kan man lika gärna jämföra med exempelvis slöjan. Att ifall du säger, jag är stolt över min slöja, jag tar på mig. Då säger de, nej men det är ändå underlägsen männen. Nej, det är mitt egna jävla val typ.
Alltså, men grejen är, jag kan inte känna för dig. Alltså jag kan inte känna för dig. Vad du känner, jag kan inte påtvinga dig min känsla.
Nej, men precis.
Så varför ska vi ens
chatta? Nej, alltså för mig var det bara en tanke. Det var bara en tanke, för jag bara kände att okej, detta är normalt typ, men hade jag skrivit, alltså hade det varit
fast. Tycker du det är samma sak att gifta sig och ha sex?
Alltså det är inte samma sak, men det är fortfarande, alltså för mig är det inte,
jag tror även väldigt många har just den här relation? Alltså, nej, men känslan att de jättegärna vill vara i flera förhållanden. Men just där, i och med att det har blivit så alltså icke-normaliserat i samhället, så blir det att de kanske fortfarande lever i sin egen hemlighet. Och det är det som skapar exempelvis otrohet. Alltså, trekant är ett val du gör med din partner, förhoppningsvis.
Och inte med
äktenskap. Ja, exakt. Äktenskap är så mycket mer. Där handlar det om att man ska bo tillsammans och leva tillsammans. Och, just allt det här.
Man har alla dessa löften som man
liksom. Och jag tror det som gör att det inte blir tillåt, det är just därför att först och främst är det ju kulturen i sig. Sen tror jag även att vi kan inte lägga in religiös aspekt i det hela. En religiös aspekt är, som islam säger, att då ska du behandla alla, vad är det, 4 kvinnor, 3 kvinnor?
Rättvist. Likadant.
Och hur ska vi veta det? Det är inte så att sus kan komma hem till oss och bara, hej, behandlar du alla dina fruar bra, exempelvis? Mm.
Jag har inte läst det själv. Jag har hört det av högt uppsatta religiösa människor, men jag ska inte heller faktiskt.
Man kan alltid göra en research, alltså. Ja, exakt, det finns exakt, jättemånga.
Ja, man får kolla upp det själv faktiskt.
Nej, det är därför att snacka om saker nu, bara
nej,
att
men alltså,
nej, men jag tror det är just här, om vi tar läst själva.
Jag har inte
själva,
läst det själv exakt.
Och sen då ska man ha hört att man tolkar det själv.
Jag har hört det från manliga.
Jag måste lära mig arabiska så jag kan läsa den rätta Koranen och sånt. Jag har någonting fel. Jag har fått frågan om någonting, utan ingen vågar säga någonting.
Nej, förlåt. Jag kan avsluta med att säga att nej, kanske månggifte och trekant var kanske fel att jämföra.
Ja, det tycker jag.
Men det är det. Vissa grejer är normalt i detta samhället, men som när det kommer till någon annan, en annan religiös grupp eller någon annan etnicitet, då är det alltså, va? Har du slöja på dig? Men alltså, eller har du nikab på dig? Men jag rättfärdar inte någonting av det. Och jag rättfärdar inte att man ska gifta sig med 4 eller 3. Jag vill inte säga vad jag hade gjort, men jag hade inte accepterat det i alla fall.
Men jag tror det är för att många bara drar med sig alltså vanor från 500 år tillbaka. Drar med sig vanor. När man frågar dem varför. Ja, men this is how we do it. Och det är därför jag har verkligen valt det.
This is how we do it.
I Sverige så tror jag på riktigt att det är något nytt som ni försöker komma på. Som ni försöker välja själv. Det är det. Så tänker jag, men ja.
Men det du sa innan, att det är många som tror att eller många är emot det för att de tror att man är tvungen till det och inte att man har valt det själv. Och när det är ett förhållande, att man har en trekant i ett förhållande, då är det säkert någonting som någon har valt själv.
Skönhetstips. Vi brukar ju alltid be gästen ta med sig skönhetstips till oss, för vi behöver det. Ja. Har du med dig någonting?
Balsammetoden.
Har du testat den?
Jag kör den.
Jag känner på ditt hår.
Alltså, balsammetoden är det bästa jag vet. Balsammetoden går ut på att du utesluter schampo helt. Du kör bara på balsam. Du har en balsam som är lite mer djuprengörande och sen har du en balsam som vanlig balsam.
Jag har också kört balsammetoden när mitt schampo var slut och jag inte orkar köpa nytt.
Balsammetoden en månad och du kommer se ett stort resultat eller annorlunda resultat. Tack Hanna. Tack så jättemycket Hanna för att du var med idag. Och ja, du som lyssnar, vill du gästa oss också så som Hanna är här idag, så får du höra av dig till Madeleine Hobby, producent Nilsson. Där vi är, du får gästa och prata med oss om det senaste i Hanna and the Beast-gruppen på Facebook. Innan vi avslutar, snälla rösta på oss i podcastpriset. Florentina?
Oh yeah, podcastpriset.daytona.se.
In och rösta, du kan rösta varje dag. Och vi finns med i 2 kategorier. Årets nykomling, konstig livsstil. Och vi borde egentligen vara med i bästa podden också.
Eller hur, den, vad händer där?
Den kategorin finns inte. Men ja, rösta. Hej då allihopa!
Hej då!
Hej då!
Hanna and the Beast-podden produceras av produktionsbolaget Munk.